Säger vi välkommen fram till David Jonasson.
Ja, jag heter David som sagt. Jag är 15 år gammal. Jag är inte 15 år gammal, men det är väldigt kul att vara här. Standardreplik kanske. Vi kan säga som Patrik är ibland kul att jag är här. Jag är inte så frimodig riktigt, men ja. Det är kul att vara här och jag ser nästan dem på främsta raden. Ungefär lite sådär som när man är ute och pimplar på vintern. Man sitter där liksom och vet att fisken finns där. Men man, ja. Det blir inte mycket närkontakt så att säga för man väl för mig. Ja. Nu när jag har avklarat med inledningsskämten så kommer vi till varför jag verkligen är här. Det är så att vi ska bara glömma att det är en kyrksal faktiskt. Vi ska göra det till en domstol, typ. En rättssal liksom. Ja, därför att det är så att det finns anklagelser mot Gud. Det finns anklagelser som är väldigt allvarliga. Det är faktiskt så att de är så allvarliga som gör att många menar, mer än 1000 människor tror jag skulle säga, att jag kan inte tro på Gud. Av de anledningarna jag ska prata om ikväll. Men jag ska inte sköta själva anklagandet, om man säger, utan vi ska få se en PowerPoint-presentation nu som ska ta den här predikan vidare. Frågan är ju lite grann liksom om vems fel är det här då? Liksom vi, är det så att det är Guds fel? Liksom? Eller är det hur ligger Gud till här så att säga? Vi Liksom hur kan det finnas så mycket ondska i Guds skapelse? Det är fel, det finns våldtäkter, det finns mord, det finns mobbing, det finns svält, olyckor och massa hemskt. Det är ingen direkt ny fråga, utan den är känd som teodicéproblemet som vi ska få upp här nu. Och det ser ut som så här. Det kallas också det ondas problem. Och man formulerar det så att eftersom att Gud är allsmäktig, Gud är kärlek och det finns ondska i världen, så kan inte Gud finnas. Jag vet inte om det hänger med det, men vad man menar är lite att om Gud är allsmäktig så måste han kunna göra vad vill precis när han vill. Liksom. Så att om Larry här skulle bli liksom överfallen ikväll när han går hem, så måste Gud ha full möjlighet att kunna hjälpa honom och skydda honom. Och alla andra som någonsin kommer att lida. Och eftersom han också är kärleksfull, så måste han ju vilja det. Han är godare än dig och mig. Liksom. Han, om Gud finns så måste han vara på något sätt snällare än David Jonasson. Och om mamma skulle ramla på huvudet här, det var fruktansvärt att börja blöda. Och det var liksom i min makt att hjälpa henne. Så skulle till och med jag göra något. Liksom. Men det verkar som att Gud kanske inte riktigt bryr sig så mycket. Och därför menar man just att Gud faktiskt inte finns. Eller så är han en väldigt ond Gud. Så det är allvarliga anklagelser. Och jag kommer vara lite som Gud advokat i kväll, kan man säga. För jag tror inte att det är olösligt problem. Jag kommer lägga fram tre saker. Lite grann till Guds försvar. Men det är ju ni som är den ultimata juryn egentligen. Eller varje människa. Om Gud kan. Så att säga oskyldig. En liten varning. Senaste predikan om det här så håller jag på ungefär 45 minuter. Och ikväll så ska jag ha ungefär 15 minuter på mig, tror jag. Så vi behöver typ ett större under än Jesus multiplicerade mat här ikväll, kan man säga. Bett i år för det här ungefär. Men vad jag menar är att det kommer bli väldigt komprimerat. Det kommer bli väldigt mycket fågelperspektiv. Oj, det var jag nästan flaxa för att illustrera det. Vad skönt att jag inte gjorde det. Så att om du vill fråga någonting mer, så fråga gärna mig eller Gustav eller någon som du har förtroende för efter mötet, eller någon har förberedat, så kan vi prata lite mer om det. Punkt nummer ett är människans fria vilja. För det är ju så att Gud på något sätt, han har liksom inte skapat oss som ett gäng cheerleader-robotar liksom, som ger vågen och applåderar varje gång Gud andas liksom. På något sätt är det som att Gud vill ha det så att vi ska kunna välja att älska honom. Att välja att göra det goda. Ska vi se, vi har många sidor framåt här. Kan vi nästan där utan till. Tack Gustav. Det var jättefint. Kanske undrar varför Gustav gjorde så. Och som annars är så rek och kille upp och så ordentlig av sig. Det är ju så att för att Gustav ska kunna göra goda saker, så att ge ett glas vatten till någon som är jättetörstig och dör kanske av törst, så vanligt i Sverige. Men att säga att han ska kunna göra det, så måste han också har frihet att påverka sin omgivning negativt. Alltså till exempel kasta vatten på någon som talar offentligt. På något sätt så ligger det i den fria viljan. Och utan den fria viljan så finns det egentligen ingen kärlek. Vi blir bara tvångstyrda robotar. Och det vill inte Gud ha. Men då kan man fråga sig lite, och du som kanske har tänkt till lite, men varför stoppar inte Gud då mig när jag gör någonting som är emot hans vilja? Kan inte han bara liksom gå in och stoppa mig när jag brukar den frihet jag har fel? Men jag tror inte det går, för det skulle vara lite som att på ett sätt jag skulle ge Emma här på kära programvärld de får lida här som är på scenen, jag får som exempel hela tiden. Jag skulle ge henne 300 spänn och säga, Emma, det är dina pengar, gör vad du vill ständigt. Men varje gång som Emma liksom försöker att handla de här pengarna, på något som har ett behov att köpa. Liksom, kanske en badbetinning eller så. Så toppar jag henne. Och frågan är ju då, är det Emmas pengar från början? Lite så menar jag då att Gud inte kan stoppa oss varje gång vi gör någonting fel. Och på ett sätt att förklara det tror jag egentligen alla hemska saker nästan vi frågar för. Det förklarar alla sexualbrott, alla stölder, förklarar alla mord och så vidare. Men frågan är då om du är kanske ännu mer skärpt på något sätt. Men då kan ju Gud aldrig göra någonting. Då kan han aldrig beskydda en människa. Då kan han aldrig, hela människan kan aldrig göra någonting om det finns något sätt till en fri vilja bakom. Det är inte jag riktigt gå in på ikväll, men man kan säga att det finns olika faktorer i varje situation som påverkar lite Guds handlande. Gud kan bryta in, han kan gripa in, inte minst när människor ber och på så sätt ändrar sin fria vilja och säger att men du, Gud, blanda dig i den här situationen, gör någonting här, ser vi Gud möjlighet att handla även mot onda människors fria vilja. Okej, det var den stora punkten kan man säga. Nu kommer det gå lite snabbare. Nummer två har att göra med änglars fria vilja. Som så fint kommer upp här. Vi är inte helt ensamma i universum som man brukar säga. Utan det finns också änglar. De har också fått fri vilja precis som oss. De är liksom inte såhär trade-robotar de här liksom. Utan de flera av dem har valt att göra uppror mot Gud. Och deras ledare, läser ur Bibeln, kallas för Satan eller Djävulen eller ja, allt möjligt kan man säga. De svävar liksom inte bara omkring och väntar på domens far, utan de är aktiva och de försöker ställa till det så mycket som möjligt och försöker motarbeta Guds vilja så mycket som möjligt hela tiden egentligen. Och Bibeln säger bland annat att de frestar människor att göra onda saker, att de inspirerat av filosofier och olika religioner. De kan orsaka sjukdomar och kan faktiskt, som kanske är särskilt relevant för sammanhanget, förhindra bönesvar faktiskt. Ska inte gå in på det helt, men om du läser Daniel 10 så ser vi att Gud vill sända ett bönesvar till Daniel. Men det tar 3 veckor innan bönesvaret kommer fram. Och det beror då på att förklara att ängeln som kom till Daniel på att en ond ängel, en så mäktig ond ängel har ställt sig emellan. Och att blockeras egentligen vad Gud ville skulle ske redan dag 1 hände istället dag 21, så 3 veckor senare. Så man kan säga att jorden skulle vara en mycket, mycket bättre plats om det inte fanns en massa onda änglar som använder sin fria vilja. Punkt nummer 3. Shit happens, som jag så gudfruktigt har döpt den. Så det är bara så att allt hemskt som sker är inte egentligen ont på ett sätt. Kan ta, om jag skulle köra min bil nu ikväll, nu har jag ingen bil, men kan jag säga den då, och få sladd, och så är det en bil på andra sidan. Så krockar vi helt enkelt, och så egentligen inte det ondska på ett sätt, alltså det är fruktansvärt, men det är sånt som sker. 2 tunga metallobjekt möts på något sätt i viss hastighet också. Bara halkigt och densiteten, eller vad heter, friktionen kanske heter, gör att man krockar. Jag gick samhäll kan jag säga, jag vet inte någonting om det där. Andra saker, drunkningsolyckor, för att vi ska kunna dricka vattnet och få i oss det, så måste det ha en sån densitet kanske. Så att vi inte kan andas under det. Marken måste vara så hård så att den bär upp hela allt som finns på jorden, och det gör att om man ramlar ner från balkongen där uppe så kan man faktiskt dö. Det är tråkigt, det är hemskt, men det är pratat en naturens nödvändighet. Ja, om vi ska summera upp mitt lilla försvarstal här. Jag vet inte om det ser ut som Ally McBeal riktigt, men i alla fall, jag kan klicka en bild av Marcus. Det känns så tryggt av Marcus där uppe, han är så fin Marcus, han är bra. Så vad jag då skulle säga egentligen är att det är egentligen definitionen av allsmäktig som är lite fel. Man tänker liksom en gud som på något sätt är ett kontrollfreak, som är som en diktator. Liksom, som måste vara med och peta i varenda liten grej som det går att peta i. Liksom. när den Gud som Bibeln beskriver är en social Gud, en Gud som vågar delegera ansvar till människor och änglar, en Gud som vill ha kärlek möjlig på jorden. Så jag tror att människor har fler vilja och änglar fler vilja och bärlack helt enkelt, för att ta ett finare ord, förklarar ganska mycket egentligen. Men det är som sagt du som är huvudjuryn ikväll. Så jag tycker personligen att Gud klarar sig. Det är min åsikt. Jag är ju förstås en advokat, men jag tror på mitt vittne. Men det som jag tycker är så extra bra just med Gud är att han liksom inte bara klarar sig undan trots ett ondas problem, utan han faktiskt gör någonting åt det ondas problem, eller alltså det åt det onda. Ni vet kanske ungefär vad han gör. Han sänder sig själv, men han sänder sin son Jesus till jorden. Visa på ett annat sätt att leva, där man älskar människor, man hjälper människor, och han fixar egentligen vårt största problem egentligen, och det är synden, alltså det som egentligen gör att jag handlar så dumt som jag gör ibland, och han gör också att jag kan leva nära honom. Vi ska läsa ett bibelord tillsammans som avslutning. En väldigt långsam animation här. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen klaga, och ingen smärta ska finnas mer. Och man kan säga att det här egentligen är den ultimata lösningen på allt det onda problem på jorden. Jag sa att Gud har redan nu bestämt att faktiskt förgöra den här jorden en dag. Han har bestämt att skapa en ny jord. Efter att Jesus har kommit tillbaka, att skapa en ny jord. Där ingenting av det ska finnas med. Där allt kommer vara gott. Och det bästa är att alla är inbjudna. Och frågan är då, eftersom att vi har fått en fri vilja, så är ju egentligen frågan till mig och till dig, om vi säger ja eller nej på den inbjudan. Vi ska nu lyssna på en sång, och vi ska få se ett drama som fortsätter egentligen på det här, en del av predikan kan man säga. Vi talar just om det här att inte bara förstå det ondas problem, utan göra någonting åt det. Att hjälpa människor och att be till Gud så att han kan göra det goda han vill.